Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten idag är från Amos bok, kapitel 5, verserna 21-24, som vi lyssnar till i Jesu namn. Så säger Herren: jag hatar era fester, jag föraktar dem, jag tål inte era högtider. Ty om ni än offrar åt mig både brännoffer och matoffer, finner jag ingen glädje i dem. Era gemenskapsoffer av gödda kalvar vill jag inte se. Ta bort ifrån mig dina sångers buller. Ditt stränga spel vill jag inte höra. Låt rätten flöda fram som vatten, och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström. Ja, Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Den här texten är en av de mest kända texterna hos Amos, tror jag. Texten är ju oerhört radikal. Och det är paradoxalt att Gud, som påbjudit offer och högtider, säger så här: jag hatar era offer. Nej, förlåt. Jag hatar era fester. Och sen säger han: om ni än offrar åt mig både brännoffer och matoffer, finner jag ingen glädje i dem. Temat idag är en kristen människas frihet. Vad är det som gör att man sen urminnes tid har valt just den här texten som en av de gammaltestamentliga texterna för den här dagen? Vad säger Amos angående den kristna friheten? Det ska vi försöka hitta svar på. Här finns också synpunkter på musiklivet. Varför vill Gud inte höra på sången? Ta bort ifrån mig dina sångers buller. Varför vill han inte höra på strängaspelet? Det här är också en sida som vi behöver gå in på, även om vi inte kan göra det särskilt grundligt. Men det är en brinnande aktuell fråga. Vilken sorts musik kan man använda i kristna sammanhang? Vi ska börja med offrens och högtidernas plats. I våra bibelstudier här i Biblion har vi gått igenom rätt mycket av det här. Dels när vi gick igenom Hesekiel och nu när vi håller på med Hebreerbrevet. Och det är ju precis där vi har befunnit oss, med offren och tjänsten i tabernaklet. Offer har funnits med från mänsklighetens början. Redan Adams och Evas söner Kain och Abel offrade åt Gud. Och det berättas i Första Mosebok 4 om det här. Och då står det också att Gud såg till Abels offer, men han såg inte till Kains offer. Där får vi inte veta precis varför Gud inte gillade Kains offer. Man har funderat på olika förklaringar till det. Men vi får ett indirekt svar i Hebreerbrevet 9:22. Utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Abel offrade av djur. Han utgöt blod. Redan i Första Mosebok 9 ser vi vilken betydelse blodet har. Efter syndafloden ger Gud människorna allt som rör sig till föda. Före det, när Gud skapade människorna, sa han till dem: ni ska äta av allt som växtriket ger, men inte från djurriket. Efter syndafloden förändrades allt. Nu är allt försvagat. För människans överlevnad räcker inte växtriket längre till, utan nu måste djuren ge sitt liv till föda åt människan. Det finns ett undantag. Första Mosebok 9:4 står det: men kött som har sin själ i sig, nämligen sitt blod, ska ni inte äta. Livet och blodet hör samman. Därför kommer Gud också att instifta blodsoffer i Mose lag. Utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse, säger Hebreerbrevet. Offer av kalvar, bockar, lamm och duvor blev det medel som Israels folk skulle använda för att få försoning för sina synder. Offren är alltså en påminnelse om synd, en daglig påminnelse. Men ändå kunde inte gamla förbundets offer rena fullständigt från synden. Det måste ett bättre offer till. Och det offret kom när Jesus offrade sig själv. Hans blod måste rinna på korset för att världens synd skulle tas bort. Där släcktes Jesu liv. Hans liv fanns i hans blod. Men det släcktes inte för alltid. Eftersom Jesus själv inte hade syndat kunde han inte förbli i döden. Han levde rent och heligt i allt, så som Gud ville att vi människor skulle leva. Och så kunde hans död köpa oss fria från vår synd. Hans död, hans blod utgavs för att du och jag skulle renas från vår synd. Och så kunde han, för att han var ren och helig, uppstå. Han kunde inte behållas av döden. För att skriva kvittot på att det är betalt, det är fullbordat. Hans blod är det heliga blodet som ger evigt liv. Nu är vi alltså fria från synden. Vi är också fria från domen som drabbade oss för att vi är syndare. Högtiderna instiftades för att påminna om Guds nådes handlingar med sitt folk. Sabbaten påminde om att Gud hade skapat världen på 6 dagar och han vilade på den 7:e dagen. På samma sätt ska också vi människor ha en dag för vila. Det här är inbyggt i vår mänskliga tillvaro. Vi behöver var 7:e dag som vilodag. Men framförallt behöver vi den för själens vila hos Gud. Samhället har gett oss en möjlighet, även om den håller på att kringskärs för allt större befolkningsgrupper, att vara lediga från arbete och skola för att tjäna Gud i hans tempel, i gudstjänsten. Och den möjligheten ska vi ta vara på alltid när vi har chans. De särskilda högtiderna är också påminnelser om Guds trofasthet. Påsken firades i Gamla testamentet till minne av hur Gud förde sitt folk ut ur Egyptens slaveri. I Nya testamentet firar vi påsk därför att vi har förts ut ur syndens slaveri genom Jesu offerdöd och uppståndelse. Det kvittot, så det firar vi när vi firar påsk. Det är fullbordat. Vi är frälsta från synden, döden och djävulens våld i Kristi död och uppståndelse. Pingsten ännu. Varför judarna en tacksägelsehögtid? För den första skörden. Men den blev också så småningom en minneshögtid av den dag när lagen utgavs på Sinai. Vi firar pingsten till minne av andens utgjutande. Judarnas största högtid var den stora försoningsdagen. När överste prästen på en dag, just den dagen, och inte andra gånger, gick in i det allra heligaste för att stänka blod på förbundsarken, på nådastolen. Det var en väldig symbol för hur Jesus hängdes på korset och dog i vårt ställe. Genom hans död offrades Guds blod en gång för alla. Nu behövs inte längre någon offertjänst i något tempel. För Jesus har offrat sig, blev vår överste präst. Det här, så långt om offer och högtider som Gud hade föreskrivit. Då kommer vi till frågan, varför hatade Gud offren? När vi läser Amos bok ser vi en upprepad vidräkning med synd och ogodaktighet. Till exempel Amos 2:4. De har ju förkastat Herrens lag och inte hållit hans stadgar, utan låtit förleda sig av sina lögngudar som deras fäder hade följt. Och i femte kapitlet kommer det klartext i vers 12. Jag vet att era överträdelser är många och era synder talrika. Ni som förtrycker den rättfärdige och tar mutor och i porten hindrar de fattiga att få rätt. Det var inte bara så att folket levde orättfärdigt, utan också ledarna var korrumperade. Stadsporten är platsen för domstolen. Det står i vers 15. Hata det onda och älska det goda, och låt rätten härska i porten. Det var där som domstolen sammanträdde, och det var där som orättfärdigheten fick sin kulmen, därför att själva ledarna, domarna, fuskade. Tog mutor och dömde orätt, så att de fattiga måste lida. Nu går Amos till rätta med folket, både små och stora. Han förmanar dem att bereda sig att möta sin Gud, den allvetande som vet vad som finns i hjärtat. Den rättfärdige, den dömande guden. Men han säger också att det är genom att söka Herren som de får leva. Det vill säga då de i tro vänder sig till honom och får hans förlåtelse för sina synder. Det som upprör Amos, eller egentligen det upprör Gud, för det är Gud som talar genom Amos. Det är att det är så stort gap mellan skenbar gudsfruktan och troslivet. Mellan det yttre och hjärtat. Vad tjänar det till att visa upp en from fasad när man följer de yttre bestämmelserna om offer och högtider? Om man sen lever i synd och utnyttjar sin ställning för att med orättfärdighet skaffa sig fördelar för egen vinning. En sån yttre fasad är en styggelse inför Gud. Gud ser till hjärtat. Då handlar det inte om trons frukter, utan om en ansträngning att rättfärdiga sig med sitt yttre liv. Sånt kallar vi egen rättfärdighet. Det här är precis lika illa om vi hemligt bryter mot Guds bud i vårt liv, men är noga med att gå i kyrkan för att folk ska tro att vi är goda kristna. Gärningsrättfärdighet, hyckleri, håller inte inför Gud som ser till hjärtat. Vi har ingen chans att uppfylla Guds bud fullkomligt, hur vi än bemödar oss att göra det till det yttre. Ingen människa kan det. Ingen annan än Jesus har kunnat det. En sån som håller på med de yttre gudfruktiga gärningarna för att behaga Gud och ställa sig in bland människorna, en sån är bunden. Bunden av lagen som man försöker uppfylla med sina gärningar. Och bunden av människor som man försöker ställa sig in hos genom att visa upp hur bra man är. Gud har kallat oss till frihet från sådant. Gud kallar oss till frihet från slaveriet under lagen. Han har visat det först och främst genom att lagen har fått sin ände i Kristus. Jesus Kristus uppfyllde fullkomligt alla lagens krav. Han uppfyllde kravet på att offerblod ska utgjutas för att försona synden, då han utgav sitt blod för att alla människors synder skulle förlåtas, betalas. Han betalade bort den skuld som synden hade vållat oss. När han nu har uppfyllt alla offerkrav, har inte vi något att offra för att uppfylla lagen. Det som vi har att offra, det är vårt tackoffer i tro. Och från det här utgår sedan friheten från Gamla testamentets bestämmelser om högtider. Eftersom de alla är skuggbilder av någonting bättre, det som skulle komma, så blir sabbaten en förebild för vilan i Kristus. Därför förklarar Martin Luther det tredje budet så: att det gäller predikan och Guds ord. Vi ska inte förakta predikan och Guds ord, utan gärna höra det och lära oss det. Det här är inte ett yttre uppfyllande av detaljbestämmelser om vad vi får och inte får göra. Det var därför som de första kristna började fira Herrens dag som gudstjänstdag. Uppståndelsedagen, söndagen. En ny tid hade inträtt. Från Jesu uppfyllelse av lagen utgår också friheten i fråga om ren och oren mat som iakttogs efter Mose lag. I Gamla testamentet var de här bestämmelserna också skuggor av det nya och bättre förbundet. Det var för att skilja judarna från andra folk som de hade fått bestämmelser om vilken sorts mat de fick äta och vad de inte fick äta. I Nya testamentet görs inte längre skillnad på folk efter yttre ras och härstamning. Paulus säger i Galaterbrevet, här är inte jude eller grek. Vi behöver inte längre välja maten efter religiös renhet. Och därför skriver Paulus i 1 Korintierbrevet 10, 25. Ät allt som säljs på torget utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Vi har alltså full frihet i fråga om Gamla testamentets bestämmelser om ren och oren mat. Det var föreskrifter som gällde tills en bättre ordning kom. Och det står ju också om Jesus i Markus 7 att han förklarade all mat för ren. Då frågar vi oss, finns då ingenting längre som begränsar friheten? Jo, det finns det. Och det är klart uttryckt i dagens episteltext som vi hörde. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. Fridens band binder. Och en annan av dagens texter, Galaterbrevet 5:13, står det. Ni är kallade till frihet, mina bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Det här kan vi också kalla kärlekens band. Det var den sidan av saken som Amos måste påtala. Judarna hade inte börjat i rätt ända. De började med det yttre, men de saknade tron i hjärtat. Om vi börjar med att hålla de yttre buden, uppnår vi kanske en aktad ställning. Men vi uppnår inte Guds välvilja, välbehag. Utan Guds vrede på grund av att det vi gör, när vi gör det i oss själva, i egen kraft, så är det befläckat av synden. Och därmed är allt fördömt. Våra gärningar blir då bara hyckleri. Vi ska istället börja med att se på Jesus. När vi möter Guds lag som tillrättavisar och dömer oss, måste vi gå till Jesus. Han är det enda skyddet vi har när vi drabbas av lagens anklagelser. I Bibeln ser vi vittnesbördet om hur han friköpte oss från lagens förbannelse. När han blev en förbannelse för vår skull. Det här kända ordet säger Paulus i Galaterbrevet 3:13. Och det är en väldigt bra sammanfattning av hur Jesus köpte oss fria. Men vi vet av Jesu egna ord att det här förvandlar när vi sätter tro till det här. Sanningen ska göra oss fria. Fortsättningen blir då inte att vi kan leva som det behagar oss, det vill säga som det behagar vårt kött. Har vi dött och uppstått med Jesus så har vi också en ny vilja. En vilja som vill det som Gud vill. Då är vårt liv bundet av honom. Då vill vi inte leva så att vi utnyttjar vår nästa eller föraktar honom. Då ser vi Jesus i vår medmänniska och vill tjäna honom. Gud kallar oss alltså till frihet från syndens skuld, Men han kallar oss också till frihet från syndens makt och herravälde. Då Jesus har köpt oss fria från syndens skuld, vill han också att nåden ska regera i vårt liv. Vi frågar, som Paulus gör i Romarbrevet 6, skulle jag som har blivit ett Guds barn ännu vara fånge under synden och låta synden regera mig? Då svarar Paulus, vi ska svara med honom. Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Lite längre fram säger också Paulus, synden ska inte vara herre över er. Ty ni står inte under lagen, utan under nåden. I Gamla testamentet fanns det en skiljemur mellan judar och hedningar. I Nya testamentet finns ingen sån skiljemur. Men det finns nog en avgränsning. Kristna ska inte befatta sig med ogudaktighet och med falsk lära. Det hör också till vår frihet. Eftersom Jesus har gjort oss fria från allt det där, så ska vi inte syssla med det. Och ogudaktighet och falsk lära kommer ju från djävulen. Därför avskyr vi sådant och ska ta oss tillvara för att blanda oss med det. Så kommer vi till sist till frågan om musiken. Amos risar bullrig sång, eller hur? Och stränga spel är synd, verkar det ju som. Ditt stränga spel vill jag inte höra. Kanske det här är en orsak till att man förr i tiden ofta förkastade allt som hade med strängmusik. Sa att det var synd att spela fiol. Det var synd att spela gitarr. Men vi måste sätta in de här orden i samma ram som det övriga som vi nu har talat om. Ingalunda förkastar Amos eller Gud stränga spel som sådant. Tänk på saltaren som så ofta uppmanar att lovsjunga med harpa och sång och till och med pukor. Amos får i uppdrag av Gud att bestraffa dem som far fram med orätta domar och förtrycka de fattiga, samtidigt som de låtsas vara gudfruktiga och klandafritt fullgör en yttre gudstjänst. Och här finns en omöjlig motsättning. Det går inte. Den som är på nytt född och vill leva efter Guds vilja har andra slags frukter än bara det som syns på ytan under gudstjänst och i templet. Då syns det också i vardagens olika göromål. När det gäller stränga spel och typen av sång som vi väljer att framföra har vi inga direkta påbud i Bibeln. Vi har många exempel på hur musik används under biblisk tid. Men påbud har vi inte. Eller förbud. Och vi har inte nu någon möjlighet att gå in på den här frågan i detalj. Det måste vi ta upp en annan gång. Men jag vill peka på två riktlinjer som vi får lov att själva söka skärningspunkten mellan. Det ena är vad som är lovligt och det andra är vad som uppbygger. Paulus säger i 1 Korintherbrevet 10. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Det första som vi konstaterar är alltså att allt är lovligt för en kristen. Det vill säga sådant som Gud inte påbjuder eller förbjuder. För om Guds ord har sagt någonting, då är vi bundna av det. Det kan vi inte gå emot. Det är vi inte fria från. Det vi måste först ställa oss under Guds ord. Men i sådant där Gud inte har gett oss något besked, har vi en frihet att själva avgöra hur vi handlar. Och då kommer det här andra in i bilden. Det här andra som att allt inte bygger upp. Men vi ska inte låta det få ta bort den här friheten. Eftersom Gud inte har gett oss särskilda instruktioner vad vi ska spela eller sjunga, så får vi själva avgöra det. Vi ska inte döma som synd det som Gud inte dömer som synd. Vi ska inte binda människors samveten med det som människor har satt upp som bud. För det gjorde fariseerna. Men vad är det då som kommer från andra sidan? Jo, då Paulus säger allt bygger inte upp och att vi ska i första hand se på vår nästas bästa, så menar han att vi ska göra det som är bäst för vår medmänniska och inte det som är bäst för vårt kött. Vi ska inte heller syssla med det som skadar vår egen själ eller som skiljer oss från Jesus. På det här sättet kommer det faktiskt in en del som vi måste dra gränser mot. Visserligen så att olika människor kan ha olika gränser och olika tider kan ha olika gränser. Det är samvetet som avgör. Ett samvete som inte tyngs av yttre lagar och påbud, utan som behärskas av omsorg om de människor som Gud har satt i vår väg. Då Paulus i Romarbrevet 14 och första Korintierbrevet 8-10 hanterar frågan om adiafora, en term som betyder öppna frågor som Gud inte har påbjudit eller förbjudit och är därmed det fria för oss att avgöra, då har han alltid det här perspektivet. Vad kan vara skadligt för min medmänniskas gudsrelation? Om jag gör en sak för att jag inte ser det som synd, kommer då min granne att frestas att göra detsamma trots att han ser det som synd? I så fall blir han dömd. Paulus skriver i Romarbrevet 14:23. Allt som inte sker av tro är synd. Vi ska försöka sammanfatta det här. Då Paulus talar om friheten i fråga om adiafora och varnar oss att bli vår nästa till stötesten, har han två motiv. För det första, att vi inte ska falla in i lagträldom, så att vi mister friheten i Kristus. Vi ska inte ängsligt se oss om vad vi kan behöva göra för att vi ska anses som kristna. Att vara kristen är att vara fri från lagen, fri från krav på att själva delta i frälsningen med någonting som måste komplettera det som Jesus har gjort. Han har gjort allt. Det ska inte kompletteras. Att du och jag får komma till himlen beror inte till den minsta del på hur vi har skött oss här i världen. Allt är Guds nåd och vår frälsares förtjänst. För det andra, att vi ska leva så att vår nästa leds till Jesus och får del av hans frälsning av nåd. Vi ska alltså inte leva så att vår nästa tar skada, tar anstöt och därmed kommer bort från tron. Eller så att han får motvilja mot gemenskapen med Gud och hans folk. Här ska vi akta oss för att ställa upp detaljerade regler. Det kan bli hinder som Gud inte vill att vi ska ha. Men vi ska bemöda oss om att tänka på vad som gagnar Guds rike och ger honom alena äran. Och där har vi nog orsak att tänka till ordentligt. Både när det gäller vårt liv i helg och vardag, och när det gäller vår praktiska verksamhet att tjäna Gud i församlingen, att utbreda evangeliet bland världens barn. Må Gud ge oss sin ande och vägledning i det här, i Jesu namn. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.